Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Podplay.
16. Välkomna till podden Larm vi minns. Med mig, Tröste Brege.
Och mig, Daniel Brander.
Tillsammans har vi över 40 år i räddningstjänsten som brandmän.
Och i podden berättar vi, från vårt perspektiv, om larm vi minns helt enkelt.
Idag ska jag berätta om en lägenhetsbrand där mina arbetsuppgifter är en sak när vi kommer till platsen. Men där uppgifterna drastiskt förändras på grund av de rådande omständigheterna. Jag kommer att berätta om larmet ur mitt perspektiv, så som jag minns det. Och jag har bytt ut namn och platser för att skydda alla inblandade.
Jag kan se höghusen i bostadsområdet vi ska till, långt innan det är dags för oss att köra av motvägen. Solen har precis gått ner under horisonten. Och husen är nu mer som enorma skuggor i det dunkla ljuset. Och det ryker kraftigt från taket på en av dem. Bostadsområdet ligger mitt emellan våra två brandstationer. Så det beror lite på vilken station som kommer fram först när vi larmas till området. Men den här gången ligger vi efter. Och det verkar som att vi har fått larmet senare än de andra. Det kan bero på många saker och varför det blev så den här gången vet jag inte än idag. Vi kör in på parkeringen och stannar en bit bakom den första brandbilen på plats. Ni två får gå upp och hjälpa till med att släcka branden uppe på 11:e våningen, ropar befälet som möter upp oss precis när vi kliver ur brandbilen. När ni kommer upp tar ni kontakt med Jimmy som är röktygaledare, fortsätter han. Jag gör en sista koll på min utrustning och ser till att allt är med. Det är inte läge att glömma kvar något i brandbilen och vi ska gå upp hela 11 våningar, tänker jag. Min kollega Martin gör samma sak och nickar till mig sen när han är klar. Vi står nu framför ett 11-våningshus och det brinner i en lägenhet på översta våningen. Det är sent på eftermiddagen, det är blött och kallt och mörkret har nog helt lagt sig över kvarteret. Våra kollegor är redan där uppe och bekämpar branden och vi är den första förstärkningen som hunnit komma till platsen. Och nu ska det alltså bli vår roll att gå upp och hjälpa till att släcka branden. Det finns två portar att välja mellan. Den ena leder bara till två hissar medan den andra leder till själva trapphuset. Av rutin väljer vi ingången med trapphuset, då vi vill undvika att använda hissar i onödan när det brinner. Vi följer en grov vattenslang som går från en brandbil på utsidan, in i korridoren och vidare in i ett smalt spiralformat trapphus. Så smalt att det skulle vara svårt att ens kunna möta en annan person där. Vill du gå först? Frågar jag Martin. Innan han svarar ställer han sig plötsligt åt sidan och gör en inbjudande gest med armen mot trappan. Ni vet, likt en servitör som erbjuder dig ett bord. Äldst i tjänst går väl alltid först, svarar Martin och ler med något lurt i blicken. Smickrad av respekten tar jag första trappstegen i trappan när tanken plötsligt kommer ifatt mig. Men vad fan, började inte vi på samma dag, tänker jag. Vi går i en rask takt upp för den smala trappan. Något som är oundvikligt när man vet att det finns jobb att göra där uppe. Men efter ett tag börjar det kännas som att vi aldrig ska komma upp till översta våningen. Och vikten på min utrustning börjar göra sig påmind för benen. Den tjocka slangen går zigzag över trappstegen och jag börjar bli lite irriterad över att jag hela tiden behöver titta ner för att inte snubbla på den. Det slår mig plötsligt att det inte heller stått några siffror när vi passerat våningsplanen och jag har redan tappat räkningen på vilket våningsplan vi faktiskt är på. Men skulle jag behöva gissa så skulle jag nog säga att vi befinner oss på minst våning 7 eller 8. När vi sen kommer upp till nästa våningsplan ser jag att någon har ritat med en svart tuschpenna en stor sexa på dörren som leder ut från trapphuset in till våningsplanet. Men kom igen, det där kan ju aldrig stämma, tänker jag. Men i samma ögonblick hör vi plötsligt en hög smäll. Något som låter som glas som krossas någonstans ovanför oss. Röklukten börjar nu också bli starkare. Så vi stannar till och sätter på oss våra skyddsmasker. Okej, tänker jag. Nu börjar vi närma oss. Och mitt fokus skiftar snabbt till vad jag är där för att göra. När vi till slut kommer upp till 11:e våningen har det blivit rökigare i trapphuset. Jag ser att slangen försvinner in genom dörrhålet som leder in på våningsplanet där lägenhetsdörrarna och hissen finns. Det är något märkligt med det här våningsplanet. Jag hade för mig att det var större, tänker jag. Och det verkar inte heller finnas någon fungerande belysning. Vi sätter oss i dörröppningen och tittar in i mörkret. Jag kan höra hur mina kollegor kämpar med branden, men det enda jag ser är lågorna som trycker ut genom den öppna lägenhetsdörren en bit in till höger. Vad fan är Jimmy, tänker jag. Han borde ju vara någonstans utanför lägenhetsdörren. Precis då ser jag en svart silhuett som tagit skydd från lågorna bakom den öppna dörren. Jag trycker på sändknappen till min radio och meddelar honom att vi står ute i trapphuset.
Vad bra, ni får gärna komma fram till lägenhetsdörren så vi kan snacka lite. Kom.
Säger han över radion och jag kan se hur den svarta siluetten vinkar till oss där inne. Vi rör oss i låg ställning in mot lägenheten. Jimmy möter upp oss precis innan vi hunnit fram till den öppna dörren. Han förklarar för oss att de två brandmännen som är där inne och jobbar i lägenheten, de som vi kallar rökdykare, har problem med att släcka branden. Branden blockerar också deras möjlighet att komma vidare in i lägenheten för att börja söka efter personer. Han berättar också att det brinner i en bastu som är placerad strax innanför ingången. Av någon anledning är den fullproppad med kläder och kuddar som bara väller ut från bastun. Och allt brinner. Följ med, säger Jimmy, som är rökdykarledare på det här larmet. Rökdykarledare betyder att han är ansvarig för de två rökdykarna som är inne och försöker släcka branden. Han ska se till att de gör rätt saker och han är även ansvarig för deras säkerhet. Och nu har han även fått oss två att hålla reda på. Vår uppgift är att vara behjälpliga ifall något händer eller om något behöver göras för att underlätta för rökdykarna. Vi kryper vidare mot lägenheten. När vi kommer fram ser vi rakt in i ett eldhav som nästan omringar våra kollegor. Och vi kan se hur de kämpar och sliter där inne. För kämpa, det gör de. Det verkar brinna fan i mig överallt. Det är som att vattnet de sprutar på branden inte har någon effekt överhuvudtaget. Jag slås också av att det knappt är någon rök utan bara enorma lågor som slickar taket ovanför oss. Jimmy, som är rätt så rutinerad, verkar veta precis vad som går igenom våra huvuden. Om ni tycker att det brinner mycket nu så skulle ni ha varit här när vi kom hit, säger han. Okej, men vad kan vi hjälpa till med i nuläget, frågar jag honom. Men innan han hinner svara hör vi befälets röst på radion.
Jimmy, det springer halvnakna människor runt på taket. Kan du se dem där uppe? Kom.
Vi tre tittar nu frågande på varandra. Varför är det personer utan kläder på taket?
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jimmy tittar sig omkring och vänder sig sen mot oss. Okej, grabbar. Bakom er finns det ett litet fönster som leder ut på taket. Ni två får i uppgift att kolla om ni kan se någon där ute. Jag tar upp ett nytt gäng som hjälper oss med branden, avslutar. Vi vänder oss om och börjar krypa genom mörkret. Med endast ljuset från lågorna som hjälp. Bort till väggen, några meter bakom oss. Men vänta nu, tänker jag, när jag kryper mot fönstret. Kommer vi verkligen att se dem från ett fönster? Taket borde ju rimligtvis vara ovanför oss. Framme vid väggen tände vi våra ficklampor och reser oss upp mot det lilla fönstret. Och mycket riktigt. Vi tittar nu ut på ett tak och med hjälp av våra ficklampor kan vi snabbt se tre personer röra sig där ute i mörkret. Martin meddelar vad vi ser till Jimmy via radion, som även befälet lyssnar på. Och innan Jimmy ens hinner svara går befälet in och ber oss två att gå ut på taket för att ta kontakt med personerna.
Jimmy, jag skickar upp fler brandmän för att hjälpa dig med branden. Klart slut.
Avslutar han. Fönstrets underkant sitter nästan i axelhöjd och det saknas ett handtag att öppna det med. Martin börjar rota runt i sina fickor och tar till slut upp en liten skruvmejsel. Det här borde göra jobbet, säger han självsäkert. Han stoppar in mejseln där handtaget ska sitta och vrider om. Och visst, fönstret är nu öppet. Vi hjälps åt att kravla oss upp genom fönstret och ut på det väldiga taket. Väl ute reser vi oss upp och ser nu vart all rök tar vägen. Lägenheten har flera stora fönster som ser ut att gå från golv till tak. Ett av fönstren är sönder och svart tjock rök trycker ut med en rasande fart. Jag börjar nu också förstå hur jag kom ut på ett tak genom att krypa ut genom ett fönster på en vägg. Lägenheten som brinner ser ut att vara byggd ovanpå ett tak som fanns där innan. Som att den lyfts dit och placeras mitt på det platta hustaket. När jag sen vänder mig om mot personerna på taket ser jag att de börjat röra sig från oss. Och jag ser hur en av dem försvinner runt ett hörn. Hallå, vänta, ropar jag. Och två av dem stannar upp strax innan de också försvinner runt hörnet. Jag börjar röra mig mot dem och kan nu se att de faktiskt inte har så mycket kläder på sig. Det är bara några grader varmt och en av dem har endast underkläder på sig. Kommer ni från den brinnande lägenheten? Frågar jag när jag stannat framför dem. Det kanske kan verka som en konstig fråga. Men är det något jag lärt mig genom åren så är det att göra antaganden kan röra till det ordentligt när man jobbar på en olycksplats. Ja, svarade den ena unga kvinnan. Den andra nickar försiktigt. Är ni skadade? Fortsätter jag. Nej, jag tror inte det, säger den första kvinnan. Men jag fryser lite. Då ropar någon och deras blickar går mot ett fönster runt hörnet som jag tidigare inte uppmärksammat. Där står en ung man och uppmanar dem att komma dit. Vi kan värma oss hos grannen, ropar han. Och kvinnorna tittar frågande på mig. Kom, så går vi, säger jag och följer dem bort till fönstret. Som visar sig tillhöra en granne på samma våning. När jag klivit in genom det låga fönstret in i grannens hall står Martin kvar utanför och rapporterar läget till befälet. Jag hinner egentligen bara konstatera att de är tre stycken som tagit sig ur den brinnande lägenheten när Martin plötsligt stoppar in huvudet genom det öppna fönstret och frågar något som kommer att förändra allt. Vet ni om alla hann ut ur lägenheten? Saknar ni någon? Ja, jag saknar någon, säger kvinnan som hittills inte sagt så mycket. Jag har inte sett min pappa sedan branden började, säger hon med en viss tvekan i rösten. Martin, han försvinner snabbt ut igen och jag kan höra det bekanta sprakandet i radion. Det här är viktig information som behöver föras vidare och det är nu. Kvar står jag i den trånga hallen med tre unga vuxna som står tysta och tittar på mig. Okej, säger jag. Vet du var i lägenheten han befann sig när ni upptäckte branden? Hon tittar försiktigt runt med en frågande blick. Först på sina vänner och sen på mig. Jag tror att han var på sitt rum, säger hon. Och ser mig nu djupt i ögonen. Vadå, tror du att han är kvar i lägenheten? Frågar hon. Jag måste erkänna att jag först blir överraskad av frågan. Men inser snabbt att den tanken inte slagit henne förrän nu. Det har inte funnits i hennes värld att hennes pappa fortfarande skulle vara kvar i den brinnande lägenheten. Men den bilden har nu ändrats på grund av mig. Så nu gäller det att vara lite försiktig, tänker jag, för att inte göra henne mer orolig i onödan. Våra kollegor letar efter honom just nu, både i lägenheten och utanför. Och de kommer göra det tills de hittar honom. Jag pausar för att se om hon förstår mig. Och hon nickar med blicken fäst mot marken. Men vi behöver din hjälp. Kan du beskriva hur man hittar till hans rum? Om man kommer från ingången till lägenheten. Vi andra lyssnar i tystnad medan hon försöker beskriva vägen till den saknade mannens rum. Hon är nu påtagligt stressad av situationen och har ibland svårt att hålla tråden. Hennes vänner försöker fylla i luckorna. När hon är klar sammanfattar jag snabbt om jag förstått henne rätt. Och hon nickar, nu med tårar rinnande ner för kinderna. Martin, som lyssnat från fönsteröppningen, försvinner ut igen för att förmedla informationen vidare. De två vännerna försöker trösta henne och jag försäkrar henne igen om att vi gör allt i vår makt för att hitta hennes pappa. Samtidigt som Martin kommer tillbaka till fönstret dyker också grannen upp i hallen med några morgonrockar och tofflor. Här, sätt på er lite varmare kläder, uppmanar hon dem. Medan de klär på sig går jag bort till fönstret och frågar Martin om han och befälet pratat något om hur vi ska få ner de tre personerna till markplan. Vi vet att våra höjdfordon inte når upp till 11:e våningen för att hämta oss från taket. Så trapphuset är vår enda väg ner. Det är tydligen fortfarande rökigt i trapphuset, så befälet bad oss stanna här tills de löst problemet. När det är klart kan vi leda ner och överlämna dem till ambulansen där nere, berättar Martin. Medan vi står och väntar i grannens hall berättar två av dem vad de tror hänt i lägenheten. De bor alla i lägenheten och har precis kommit hem från en resa. Det hade snart stått klart att de fått med sig Vägglöss hem. Någon hade tipsat dem om att man kunde ta död på Vägglöss genom att stoppa in saker i en varm bastu. Så det är vad de gjorde. Något gick uppenbarligen fel och kort därefter stod bastun i brand. Och eftersom bastun stod vid utgången var deras enda väg ut blockerad av branden. Men någon i gruppen hade varit snabbtänkt och tagit en köksstol och krossat ett av de stora fönstren som ledde ut på taket. Och det är så trion hade hamnat där ute innan vi hittade dem. När de berättar klart hänger en lång tystnad kvar i hallen. Har du hört något mer om min pappa? Frågar den unga kvinnan efter en stund. Nej, tyvärr. Men mina kollegor letar för fullt och de kommer att hitta honom, säger jag med så stadig röst jag bara kan. Sen står vi tysta igen i hallen. Martin har stått utanför fönstret en stund och sticker nu in huvudet igen. Vi kan börja gå ner. Trapphuset är rökfritt. Trion tackar sin granne så mycket för all hjälp och jag öppnar försiktigt hennes lägenhetsdörr för att titta ut. Jag ser att det är ett spegelvänt våningsplan mot det vi var i innan och att det finns en dörr som leder till samma trapphus som vi kom upp i. Jag går först ut med de tre personerna strax bakom mig. Sist går Martin. Vi möts nu av ett mycket smutsigare trapphus med flera slangar i än innan. Så vandringen ner tar minst lika lång tid som den tog för oss att gå upp. Vi går i tystnad, våning efter våning, tills det plötsligt kommer ett meddelande på radion. Jag hör befälet säga att vi absolut inte får använda hissarna på vägen ner. Jag fattar ingenting eftersom det är självklart för oss att vi går ner med dem i trapphuset. Men Martin svarar artigt att vi förstått meddelandet. Väl nere vid entrén blir vi uppmötta av personal från ambulansen. Trion försöker försäkra dem om att de är oskadda och inte behöver deras hjälp. Men ambulanspersonalen vill gärna ta med dem till en varm ambulans ändå. En polis ansluter och även han tycker att trion ska följa med till ambulanserna eftersom polisen behöver mer information om den saknade mannen. De går till slut med på det och börjar sakta gå mot ambulansen som är parkerad runt hörnet. Jag och Martin står tysta kvar och följer dem med blicken. Tror du att han är kvar där inne? Undrar Martin. Jag hoppas inte det, svarar jag. Vi vänder oss om för att prata med befälet som står utanför ingången. Då ser jag hur en hissdörr flyger upp och hur det kommer ut några brandmän som sen blir kvar in i hallen utanför hissen. De flesta stående på knä. Bakom oss hör jag några snabba fotsteg som tillhör ambulanspersonal som ska in och hjälpa till. När vi kommer fram till befälet kan vi se att det pågår hjärt- och lungräddning där inne. De har hittat en person utanför rummet som hon ni pratade med beskrev vägen till, berättar befälet. Jag vänder blicken mot Martin och sen bort mot ambulanserna. Och känner en lättnad över att våra tre vänner inte ser vad som pågår. Ska vi gå och hjälpa till? Frågar befälet. Nej, de är tillräckligt många. Ni får istället gå upp igen och lösa av rökdykarna när deras luft är slut. Det finns en hel del kvar att göra där uppe. Vi börjar vandra upp till elfte våningen igen. Men den här gången med ett aningen tyngre hjärta.
Ja, Trösti. Dina arbetsuppgifter ändras ju väldigt fort.
Mm.
Hur gick det för den här pappan?
Ja, det gick ju inte bra för pappan.
Nej.
Han omkommer senare på sjukhus. Vilket såklart är ju otroligt tragiskt. Han var ju kvar i branden för länge. Men mina kollegor gjorde ju allt för att hjälpa honom. Men det gick tyvärr inte vägen den här gången.
Nej. Din uppgift här blir ju att ta hand om de anhöriga som står på det här taket. Hur är det att ta hand om anhöriga?
Det är ju väldigt annorlunda mot att ta hand om någon som är skadad. En skillnad som blir i det här fallet är ju att jag får ju vara med dem väldigt länge.
Mm.
Jag tror att vi kanske står i den här hallen en halvtimme, timme någonting. Och då är det ju väldigt svårt att upprätthålla den här rollen som man ofta kliver i det här jobbet.
Ja.
När vi åker ut på larm så sätter man ju på sig uniformen. Inte bara rent fysiskt utan även symboliskt.
Precis.
Och det blir som ett skal, ett skydd.
Mm.
Mot de arbetsuppgifter som man sen stöter på larmet. Men när man står och pratar med en anhörig, då är det svårt att spela en roll. Utan då måste man ju koppla på sig själv. Vem är, som i det här fallet, alltså jag Trösti. Det gör ju också att den här händelsen går in igen på ett annat sätt. Så att anhöriga är ju en speciell, om man får kalla det för arbetsuppgift, att göra. Och någonting jag inte hade förväntat mig på det här larmet. Jag trodde att jag skulle upp och släcka branden. Så att det blir ju tvära kast ibland.
På den här insatsen så står ju folk på taket.
Mm, just det.
Vilket för mig är lite märkligt med tanke på att hur de har tagit sig dit. Liksom. Men ni ser ju dem stå på taket från ett fönster.
Ja, precis. Det är ju lägenheten de bor i. Mm. Är ju lite speciell. Det känns ju som att den är ditlyft ovanpå det här taket senare, vilket den inte är. Men man har byggt det så att den sista lägenheten högst upp är någon form av etagelägenhet. Vilket inte betyder att den är i flera våningar, den är en våning bara. Men den har stora fönster där man kan kliva ut på taket ifrån. Så den är lite annorlunda. Och det gör ju också att vi då också kan kliva ut genom ett fönster ut i trapphuset, ut på taket. Men det är ju väldigt ovanligt att vi hittar folk på taket så här.
Ja.
För att man ofta så utrymmer folk ute på sina balkonger. Men som sagt, den här var ju annorlunda och därför blev det så här i det här fallet.
Men vad händer då efter att pappan åkte iväg här? Vad blir din fortsatta uppgift då?
Ja, det är ju fortfarande en brand pågående där uppe som de har börjat släcka då kan man säga. När han då åker iväg med ambulansen. Så vi får ju gå upp och det blir mera kanske eftersläckning från vår del. Vilket då är mera att leta efter glödbränder och grotta runt i det som har brunnit. Det var ju väldigt mycket kläder och kuddar och sådär.
Ja.
Så hela hallen är ju belamrad med saker som vi behöver spola av med vatten. Sen efter det är ju då det här vattnet som har sprutats på branden. Allt det vattnet har ju inte använt för att släcka branden kan man säga. Alltså det finns ju kvar på golvet. Det börjar ju kanske leta sig ner till grannen och sådär. Om man inte tar hand om det. Så att uppgifterna senare blir ju att vi har ju vattendammsugare, alltså som en dammsugare. Där man kan suga upp det vattnet med. Väldigt effektiva. Och det är ju någonting som kallas för restvärde.
Yep.
Restvärdesräddning. Där vi egentligen försöker liksom att begränsa den skadan som vi tillför på insatsen. Och rädda det som räddas kan egentligen. Alltså rädda huset.
Ja, det är ju någonting som vi gör väldigt ofta. Det är ju att vi, restaurangräddning är ju att vi liksom ska minimera skadorna i hela fastigheten.
Verkligen. Det är ju en viktig uppgift. Men det blir ju också att när branden är släckt så är det ju några timmars jobb kvar.
Mm. Men det här med vägglös, tror jag.
Ja. Känner du igen det, eller?
Ja. För det här är vi faktiskt, vi åkt på ett larm för inte alls så länge sedan. Tillsammans.
Just det.
Kommer du ihåg det?
Det stämmer. Vi fick ju ett larm där en kvinna ringer in.
Mm.
Och upplever att hennes golv är väldigt varmt. Och är då orolig att det brinner i lägenheten under henne.
Ja, men också när vi kommer dit så tror ju vi att det faktiskt är någonting där. Eller jag tror i alla fall det. När du ropar ner till mig.
Mm. Jag går ju upp i trapphuset.
Ja.
Som rökdykarledare med mina två brammen. Och det vi då ser i lägenheten under henne är ju då att ytterdörren är ju varmare än de andra dörrarna.
Mm.
Och det kan vi då se med vår värmekamera. Så att vi tror ju att någonting händer där innanför som är varmt. Och
ja.
Normalt brukar det betyda att det är en brand.
Du säger också där någonstans någon temperatur som gör att jag var ju chaufför på det här larmet.
Ja, så du är kvar där ute?
Jag är kvar utanför.
Mm.
Och när jag får höra att det här liksom, ja men, vi säger att ja men det är ungefär 60 grader på dörren.
Mm.
Vilket jag hajar till direkt. Och tänker att okej, okay, då är det dags. Det brinner där inne.
Just det.
Så jag börjar ju dra in fram slangar och liksom, jag trycksätter faktiskt ingen slang. Men jag drar in slangar i trapphuset och jag förbereder allting så att det ska liksom vara klart för er.
Så egentligen så gör ju du saker som vi inte alls har bett om.
Nej.
För vi står ju där uppe och jättelugna för att vi tycker att det kanske är lite varm,
mm,
dörren, men inte så jättevarm.
Nej.
Samtidigt som det här sker är ju våran stegbil på väg upp från utsidan för att titta in i lägenheten.
Ja.
Från utsidan. Vilket är väldigt praktiskt. Och han ser ju att den är ju helt tom på möbler. Och att det står en massa fläktar där inne. Så att de håller ju på och värmer upp lägenheten. Och sen så får ju vi då tag på innehavaren som berättar att lägenheten är ju drabbad av vägglöss.
Ja.
Håller på att värms upp. Så vi vet ju att det här fungerar. Men på den här olyckan som jag då var på, då har ju någonting gått snett.
Ja.
In i bastun helt enkelt.
Tröst, kan inte du berätta lite grann vad man ska tänka på om det brinner i en lägenhet i exempelvis min trappuppgång?
Ja, om det är hos din granne så vill ju vi gärna att du då ska stanna kvar i din lägenhet.
Mm.
Vi vill inte att du ska gå ut i ett rökfyllt trapphus. För att det är ju förenat med livsfara. Rök är giftig, den är livsfarlig och man kan lätt tappa bort sig. Trots att man varit i det trapphuset miljoner gånger så blir man faktiskt lurad av den här röken. Men det är skillnad om det brinner i din lägenhet.
Ja, då måste jag gå ut.
Då måste du gå ut.
Mm.
Och vad ska du tänka på när du går ut ur lägenheten?
Det första jag ska tänka på är att stänga dörren. Så att inte röken ska ta sig ut i trapphuset.
Men sen så kan vi ju också tipsa om andra saker. Att det är bra att ha en fungerande brandvarnare hemma.
Ja, det är absolut det bästa.
Man kan ha en pulversläckare.
Då är man ett snäpp upp.
Och så vill jag slå ett slag för en bra hemförsäkring. För att en hemförsäkring gör att man får väldigt bra hjälp efter olyckan. Så det är verkligen ett starkt tips.
Men om det då brinner i min grannes lägenhet. Jag väljer att vara kvar i min, stänger min dörr liksom. Och sen så ringer jag och larmar 112.
Mm.
Är det någonting liksom jag mer kan få hjälp med där? Eller hur ska jag tänka där liksom?
Om du bor i ett lägenhetshus, alltså flerbostadshus, så är ju varje lägenhet som vi kallar en brandcell. Vilket betyder att den ska ju vara brandsäker i en timme. Så att om det brinner hos grannen så ska du vara säker i din lägenhet. Mycket, mycket säkrare än vad du kommer någonsin vara i trapphuset. Så att stäng in dig där i din lägenhet. Ring 112 om du behöver. Gå ut på balkongen om du behöver. Det är en bra plats att vara på. Samtalen med 112 är ju din vän tills vi kommer. Så att ring 112 och prata med dem. De kommer kunna hjälpa dig väldigt, väldigt mycket.
Men vad tänker du idag när du blickar tillbaka på det här larmet?
Ja, nej, det var ju såklart ett otroligt tragiskt larm. Det de skulle göra var ju bara att ta hand om sina saker de hade haft med sig hem från resan, alltså döda vägglössen. De bodde ju många tillsammans i en lägenhet, många vänner och även då dottern och pappan här. Och sen så händer det här helt plötsligt från ingenstans, och det är klart att det är otroligt tragiskt att han blir kvar. Och det är ju någonting, jag kommer ju alltid komma ihåg henne framförallt. Och hennes blickar liksom när vi står där och hon börjar förstå att det här faktiskt är en möjlighet. Så det kommer jag bära med mig. Men jag kan nog också känna att en uppgift som den här, att ta hand om anhöriga, är minst lika viktiga. Och ibland viktigare än att göra själva släckinsatsen. Så där kan man också verkligen göra skillnad. Även om det liksom inte förändrar utgången, så att säga.
Justy, vi har fått in frågor på mejlen.
Mm, kul.
Mm, och jag har faktiskt valt ut två frågor som passar ganska bra till det här larmet.
Mm, okej. Okay. Shoot.
Klarar man av yrket som brandman om man har höjdskräck?
Det skulle nog bli en väldigt utmaning skulle jag vilja säga. Vi befinner oss ju ofta på högre höjder. I det här fallet som jag berättade om idag har jag varit uppe på 11:e våningen på taket.
Mm.
Vilket är ju, ja, jag vet inte, 40 meter upp eller något. Nej, jag tror att det kan vara jobbigt. Men jag tror att man kan träna sig i att kunna hantera höjder bättre. Om man verkligen vill bli brandman. Så man behöver ju prova lite, men det är ju helt klart ett problem. Och kan vara väldigt svårt att jobba då, tror jag.
Det är det, men jag tror att man kan öva på det. Som du säger.
Ja, jag tror också det. Men, för jag vet själv, jag menar, alltså jag har ju väldigt respekt för höjder.
Ja, jag med.
Det kan ju kännas konstigt ibland när man står i våra stegbilar till exempel, 30 meter upp, i en liten korg. Och tittar ner på den här brandbilen som då har blivit jätteliten. För att man är så högt upp.
Ja, men det känner jag varje gång jag provar stegbilen.
Eller hur? Det är ju, hjärnan har ju problem att få ihop den ekvationen.
Ja, ja. Liksom.
Det är klart att det, man har respekt för det.
Ja.
Men skräck kanske är lite jobbigt.
Ja, då får man nog jobba lite på det först. Sen den andra här då.
Mm.
Många får ju lära sig att man inte ska använda hissar i samband med bränder. Och vi har ju också en regel att vi använder inte hissen.
Nej, just det.
Varför ska man inte använda hissen om det brinner?
Man vill ju främst undvika att man blir kvar i en hiss vid en brand. Det kan ju bli strömlöst om det brinner. Det kan ju komma en rök i hissen.
Mm.
Den kan stanna av olika anledningar. Det kan vara sensorer som slår ifrån när röken kommer in. Det finns massor med anledningar egentligen. Det är ju alltid bättre att gå i ett trapphus som ju finns där hela tiden och fungerar hela tiden.
Ja.
Vi använder ju inte hissarna egentligen av samma anledning. Att vi vill ju inte hoppa in i en hiss och sen så ska vi åka upp till 8:e våningen och hjälpa någon. Och så fastnar hissen. Men som i fallet jag berättade om idag så använder de hissen för att komma snabbt ner med patienten.
Ja, men det gör vi ofta.
Exakt, så det är inte så att vi har någon form av förbud, men vi undviker.
Ja. Framförallt när vi åker upp så är det är det vi tänker på.
Ja. Sen kanske olika räddningstjänster gör olika.
Ja.
Men det är väl generellt så vi jobbar med hissar.
Framförallt så har vi det där problemet som vi var inne på med röken. Att hissen transporterar ju rök i hisschaktet.
Ja.
Vilket gör att vi rökfyller flera våningar om vi pumpar rök med hissen. Liksom.
Yes.
Och med det sagt, du har lyssnat på Larm i Minns, en brandmans verklighet.
Producent och klippare David Dava Persson.
Medproducent och manusförfattare Malin Brege.
Ljudläggning och efterbearbetning Mats Liljenberg. Den här säsongen släpper vi ett nytt avsnitt varje tisdag.
Följ oss i Podplay-appen eller där du hittar dina poddar helt enkelt.
Har du frågor du vill skicka in till oss så är du välkommen att göra det till hej@larmviminns.se och följ oss på sociala medier. Larm vi minns på Facebook och Instagram. I nästa veckas avsnitt av Larm vi minns.
Kenneth ropar upp på radion och frågar varför ambulansen tänker avvakta polisen. Vi är strax framme på platsen.
Räddningstjänst från polis. Vi har ett pågående dödligt våld på platsen och gärningsmannen är kvar. Vi vill inte att ni åker fram förrän vi säkrat platsen. Kom.
Svarar en av poliserna på Kens fråga. Vi åker ju på ett hjärtstoppslarm, men nu har vi hamnat i något helt annat.
Klart slut.
Podplay. En del av Power Media.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.